Stockholm och Göteborg på en enda fiber. Vem säljer man fiber nummer två till? Och så vidare och så vidare. Så att det finns en massa sådana här saker där det finns en rent binär situation i branschen. Mycket förenklat. Så att man kan säga så här att vi vet om att vi kommer att ha väldigt få aktörer längst ner. Och vi kommer att ha väldigt mycket låsningar här. Den som bygger fibernät först får en first mover advantage. Eller nackdel, om det nu inte finns någon efterfrågan högre upp. Och det var ju lite grann det som Thomas var inne på här. Utifrån industriperspektivet. Det som är frapperande också, trots att vi nu pratar om att IT håller på att mogna och sådär, är ju att vi fortfarande har detta hopplösa industriperspektiv. Producentperspektivet finns ju i det här hela tiden. Vi pratar om en europeisk ICT-organisation. Ja, det är bara en massa producenter. Då undrar jag, vad har användarna tagit vägen i alltihopa det här? Eller kanske snarare, var finns användarnas ombud i alltihopa det här? Vi har sett lite grann av det i Sverige under de senaste 10 åren. När byggföretagen kom in i det här. Allmännyttan blev plötsligt en kraft i det här spelet om öppna nät. Det var de som drev den här frågan i stor utsträckning. Så att vi har ett lite grann ett bekymmer här också, rent allmänt sett. Sen kan man ju då fråga sig det här med utblick över vad som händer i andra delar av världen. Det här med konkurrens och så där vidare. Det är vi faktiskt rätt duktiga på i Europa. Jag jobbar nu mer som rådgivare i en del mycket obskyra länder. Där man ser såna här fischtavlor på väggarna. Jag höll på nästan falla kull häromdagen när jag, eller för en tid sedan, när jag såg en skylt för ett välkänt mobiltelefonföretag på ett ställe i Afrika där det stod företagsnamnet, så stod det One Nation, One Network. Och då gör man ju såna här Ein Volk, Ein Reich parallellen på något sätt. Alltså det finns något sådana uppifrån perspektiv i det här som är rätt fantastiskt. Så konkurrens i det här kommer ju enbart om regleringarna förändras. Hela den här branschen är totalt beroende utav regleringarna. Det är anledningen till att det ser ut som det gör. Vi skulle inte ha en mobilbransch som ser ut som den gjorde om det inte var så att vi hade begränsningar till ett visst antal operatörer. Och där finns ju en del spännande saker som händer nu när operatörerna inser att de måste hitta former för att interagera mellan 3G och sådana här prylar. Hur många är det som inte känner igen vad det här är? Hur många är det som har installerat en sån här det senaste året? Ja, en tredjedel kanske. Hur många är det som, liksom jag, tycker att det verkar vara lite onödigt krångel med de här, men det går i alla fall, va? 10-åringar klarar av att installera sådana här. Så att de här är på något vis vad videoapparater var för en 10-20 år sedan. Det betyder att en del av makten håller på att flytta närmare kunderna. Och det är ju egentligen vad mobilindustrin skapade när de sa att den här får du gå och köpa själv. Operatörens relation till dig är egentligen bara ett SIM-kort. Om du inte laddar batterierna så är det ditt problem. Så att man kan ju fråga sig om inte det finns en del saker som gör att glidningarna här kommer att gå åt ett annat håll. Och då får man sätta in det i förhållande till vad händer i Europa och vad händer på andra ställen. Kunder. Ja, vad kommer hända på kundsidan? I vårt perspektiv så är det så att vi pratar om välutbildade kunder med rätt mycket pengar. Vi hörde idag på morgonen, de av oss som hörde inledningsanförande, att mobilföretagen ser nu att för de ska kunna komma vidare så måste de gå på the next billion users. I det här fallet så ser vi en bussterminal med en jättestor anslagstavla som pratar om någonting som uppenbarligen är en bit ifrån de här kvinnorna som är på väg hem från jobbet till textilfabriken. Men det händer. Så Thomas synpunkter här om Kina och Indien är ju högst relevanta. Det händer väldigt mycket runt omkring och det är leapfrogging som gäller. Och då känns det lite grann fattigt att vi i Sverige inte så att säga driver de här frågorna lite mer. Jag kommer lite grann tillbaka till det senare. Vi har tidigare pratat om det här i 2010 och pelarna som det är här. Dels är det då den här, ja, det understrukna här, a modern market-oriented regulatory framework. Och vem skulle inte vilja ha det? Vem skulle vilja ha ett omodernt, icke-marknadsorienterat framework? Så frågan är ju naturligtvis, vad ligger i ordet modern? Modern för vem? Och då kommer vi lite grann igen då tillbaka till vad de tidigare talarna sagt här, att det här ska naturligtvis vara sånt så att man inte behöver stå för det. Tyvärr så kan man väl säga som så att regleringen är för tandlös. Vi har kämpat alldeles för länge med ungefär samma frågor. De av oss som var med när Televerket blev Telia känner ju på något vis att så himla mycket har ju inte hänt, trots att vi har varit igenom ett antal sådana här regleringar. De som har jobbat med det här, som Peter, tycker säkert att det har varit jättemycket jobb med det här och så vidare. Men så att säga, tittar man på de stora förskjutningarna i det här, så var det ju inte så där jättesvårt egentligen att komma fram till vad som skulle ligga i regleringen 2003. Man kan väl säga att de här pelarna, och de här pelarna så är väl den här regleringspelaren, för det är egentligen vad det är frågan om. Den är väl den som är mest hållfast i alltihopa det här. De andra pelarna här, när det gäller closing the gap with Europe's leading competitors, där känns det väl som att det finns en hel del ifrågasättande man kan göra. Och när det gäller den här inclusion-delen, så kändes det väl ungefär som på bilden här, att pelaren står någonstans i luften lite grann. Det känns som att den bara är till av alibi-skäl. Dock är det ju som så att det har hänt en del när det gäller vad hur marknadsskiften har varit här. Och tyvärr så kan man väl säga att vi fick konsolideringen för tidigt. Vi fick en overshoot här som gjorde att vi fick nollinvesteringar. Alla var tvungna att försöka rädda sina balansräkningar. Och alla investerare sa plötsligt att tyvärr, vi är fullinvesterade i telekom just nu. Därför att man hade bränt sina pengar på att göra saker som helt enkelt var hopplösa från början. Och jag kan säga att vi är ju några stycken som har varit med om att bygga saker som inte till alla delar kom till nytta. Inte så fort som det var tänkt i alla fall. Så just nu så är det ju konsolidering med nya uppstickar, vilket är ett problem när det gäller innovationstakten. Sen kan man också säga så att de som jobbar med tjänsterna, för nu är vi alltså tillbaka till det här med the layered networks model. De som jobbar med tjänsterna här uppe och de av oss som är kunder struntar ju egentligen om det är en grön eller vit sladd. Vi vill liksom ha rätt mycket megabit och att det ska fungera. Konvergensen, triple play och alltihopa det här, det vill säga hur saker flyter i vartannat, det är också någonting som är mycket mer en kraft i alltihopa det idag. Sen kommer man väl då in på det här med kraften i hävdandet av reglerna. Och då kan man fråga sig inför framtiden, och det här som faktiskt nu är, ja, det är väl bara två dagar kvar att tycka någonting om den reglering som kommer att träda kraft 2007, om jag kommer ihåg det hela rätt. Ja, men det är väl svårt för dig och mig att tycka någonting om du inte har någon parlamentsledamot som gör det åt dig då. Det är helt rätt, det är helt rätt. Kraften i hävdandet av reglerna tycker jag man ska fundera lite grann på, just med tanke på att vi ska ha folk att investera, och vi måste ha folk att investera, det är vi nog ganska överens. Sen är det då regleringsriktningarna. Vad är modernt just nu? Varifrån hämtas impulserna? Hämtar man dem från Ofcom eller hämtar man dem från FCC? Ja, man hämtar dem banne mig inte från Sverige, det kan jag säga. Vi är inte med på kartan, och det är ett av de stora problemen tycker jag. Vi var med på kartan. Det här blev en död fråga efter att IT-bubblan sprack och vi försvann från framsidan på Newsweek. Och sen var det inte kul här i Sverige på den politiska sidan. Och allting försvann, liksom maldes ner på något sätt. Så. Så att jag tycker att en av frågorna som vi skulle diskutera i panelen kanske. Hur vill Sverige synas som modell? Har vi någonting att visa upp idag? Och vad vill vi visa upp framöver? Och vad vill vi att den nya regimen i Rosenbad ska ta sig an och hoppa på? Sen som sagt, vad har användaren, slutkunderna tagit vägen i det här kraftfältet? För det verkar på något vis som att alltihopa det här är bara en fråga om industrin på ena sidan i form av både leverantörer och operatörer och regleringsmyndigheterna som på något vis ska hålla aktörerna från varandra på ett eller annat sätt. Jag känner nog inte att PTS syns så där helst mycket som så att säga en kraft när det gäller att hävda konsumenterna. Detta sagt lite provokativt. Det finns en del bra saker som PTS har gjort också naturligtvis, ingen tvekan om det. Vi har tidigare varit inne på det här med spektrumfrågor, net neutrality och så vidare. Man säger bara lite löst att net neutrality, ja, så långt som möjligt så ska vi nog ha det. Samtidigt vet vi ju att de stora operatörerna i Europa har fått våta drömmar av att titta på vad som händer i USA och försöka få till någon liknande situation här. Som tur var så satt ju kommissionen ner foten när Deutsche Telekom ville så att säga testa processen här för ett år sedan. Och det är bara att hoppas att net neutrality lever kvar på ett sätt som är lite mer progressivt än vad vi har sett på andra håll. Spektrumfrågorna tycker jag är intressanta. Det finns alldeles för lite diskussion om unlicensed spectrum. Och skälet till det är naturligtvis det här. Mycket mer unlicensed spectrum så skulle vi få en annan spelsituation mellan användare och operatörer. Och vi skulle få mycket mer konkurrens. Och det är ju väldigt egendomligt att vi i Sverige som har 20 personer per kvadratkilometer och i glesbygden som ju var ett bekymmer faktiskt har 0 personer per kvadratkilometer i EU-statistiken inte kan driva frågan om längre räckvidd för användarutrustning utan att det drivs i Storbritannien. Det tycker jag är väldigt konstigt. Sen kom vi in på det här med inte bara reglerna utan vad ska EU kasta in sina resurser, sina stöd. Och vi pratar alltså om mycket pengar i 7:e ramprogrammet. Det känns väl lite grann som om 7:e ramprogrammet och de här Joint Technology Initiatives är vad industrin kan fundera på, ska vi vara med där. Jag kan också säga att universiteten jobbar en hel del med att fundera på vad de ska vara med i de här sakerna också. Och där har vi igen ett problem att Sverige är för osynligt i det här. Sverige producerar inte så hemskt många oväntade partnerskap in i europeiska projekt längre. Just därför att vi inte ses som så att säga så mycket framåt. Svenska institutioner och företag söker så att säga inte upp som intressanta partners in i projekten som har mycket att bidra med och som kan så att säga, ge projekten en högre status i processerna. Helt enkelt därför att vi inte syns. Det är så att säga ett direkt bekymmer, hävdar jag då. Ber man inte så att säga ge substantiella kvantitativa siffror på det här. Men jag kan ge exempel om det är någon som önskar. Anslagsbyråkratin tog Thomas upp tidigare. Man kan ju fundera lite grann på hur man helt enkelt bara ska ta sig runt många av de här sakerna. Det gör man i andra länder. I andra länder finns det sekretariat som hjälper projektdeltagarna med att bara fylla i blanketterna. Och frågan är väl inte hur många av de här blanketterna är ifyllda i förväg. Och så har man en verksamhet som gör någonting helt annat. Och sen det sista. Hur blir av det alltihopa det här? Blir det genuint nya kommersiellt framgångsrika företag på världsmarknaden? Och där ser man ju det stora gapet. Alltså. Och det var ju Thomas inne på också. Och då kan man fråga sig. Vad gör den svenska regeringen i alltihopa det här? Hur vill man påverka alltihopa det här? Och vad gör de som så att säga finns inne i de här processerna för att vrida alltihopa det här åt rätt håll. bredband speciellt i allt på det här. Ja, vi har varit inne på det här tidigare. Den första punkten, samvariationen mellan bredband och välstånd, den har vi känt till sedan 30-40 år tillbaka. När jag började på Ericsson för väldigt många år sedan så fanns det ganska många overheadbilder som visade på sambandet mellan nationalprodukt och telefontäthet. Och det är ingen större skillnad idag. Och det var samma bekymmer då som nu att belägga kausaliteten. Det vill säga, är det ena en följd av det andra eller tvärtom? Att de samvarierar, det vet vi. Men kausaliteten är fortfarande lite grann bekymmersamt och belysa. Det är svårt att få konkurrerande fysisk infrastruktur etablerad. Och ändå så måste det göras. Och då kommer regionalfonder, statsstöd och allt möjligt sånt där in i bilden. Och det måste göras så att det stödjer nästa generations tillämpningar. Och det är också någonting som måste drivas politiskt inom ramen för i 2010. Därför att det har heller inte satt sig. Så att vi inte får samma elände som vi fick i Sverige när vi gav ut bredbandspengar för att Telia skulle få in ADSL i sina stationer. Kanske inte riktigt vad vi behöver. Den tredje pelaren här. Användare- och tjänstefokus kan man väl säga. Var finns då pengarna? Och det var ju en av uppgifterna som jag fick också. Tala om lite grann vad svensk industri har sina pengar. Ja, då tror jag att det är så här att i inclusion och i accessibility finns det inte mycket pengar i. Regionalpolitik och sådana här saker finns det lite grann mer pengar i och finns affärsmöjligheter i. I government och framförallt i health kommer det finnas pengar i, för det är dessutom kopplat till en åldrande befolkning. Och där tror jag det kommer finnas mycket pengar, därför att det kommer inte gå över statsbudgeten. Det kommer gå över din och min budget. Där kommer finnas en massa pengar. Det här tycker jag är bekymmer. Hur vi får synlighet. Ska vi ha progressiva policypositioner eller ska vi ha en följsamhet till utplaning? Här finns, tycker jag, alldeles för mycket hänsyn som man kan spåra till att staten sitter som ägare till Telia Sonera. Det finns också rätt mycket kortsiktiga Telia Sonera och Ericsson hänsyn. Är det Telia Sonera och Ericsson som är branschen i Sverige, kan man fråga sig? Eller vill vi i det här fokusera på att det ska komma upp andra saker? Och hur får vi hem större mängder pengar i returmedlemsavgiften? Finnarna är mycket bättre på det här än vad vi är. Hur kommer det sig? Vill vi inte? Och här finns det också det här med stödet. Och det var lite grann synpunkter från sidan på det här. Och någon som inte sitter inklätad i någon organisation eller myndighet. Tack så mycket.
Vi behöver lämna den. Oj, nu är den traditionella papperslappen.
Jag faller nästan bakom.